det finns liksom inte tid att dutta runt i marginalen. Vi måste istället försöka tvinga marknadskrafterna till att bli ett redskap för vår gemensamma överlevnad. Och då är det ju många företag som inte kommer att ha ett existensberättigande ur det perspektivet. Och det är ju vi konsumenter som av ren självbevarelsedrift bör se till att de här företagen också försvinner.
Varenda gång jag sätter min fot i en klädaffär eller en matbutik så överväldigas jag av alla de här jäkla gröna märkningarna på produkter. Att jag ska säga någonting om koldioxidutsläpp eller mer ekologisk bomull eller vad det nu kan vara. Och även då när man handlar på nätet. Gröna hjärtan, blad och andra klimatskyltar, det är ju numera en del av designen. Eller hur, Thomas? Känner inte du likadant?
Jo, men verkligen. När jag satt på tunnelbanan här i Stockholm här om veckan så såg jag att hela tunnelbanenätet är numera ett bra miljöval, vilket såklart fick mig att fundera. Problemet med det här är att de här etablerade oberoende märkningarna som Svanen, Fairtrade och den här Svalan som indikerar bra miljöval, de blandas upp med företagens egna, och det blir väldigt svårt att veta för konsumenterna och göra ett rätt val helt enkelt.
Mm. Är det här bara ett marknadsföringsknep?
Ja, men det verkar ju nästan som så, och det säger ju de forskare som vi har pratat med i veckan här också, att innan man är inom akademin så pratar man om de här märkningarna som det är som rena marknadsföringsinitiativ. Det här kommer ju såklart av att konsumenterna bryr sig allt mer om hållbarhet idag, och att varumärkena känner pressen och behöver helt enkelt profilera sig inom området. Och så sitter man där med ett grönt blad på ett av sina prislappar. Och det här är ju vad vi ska prata om idag.
Det ska vi. Och vi ska ju presentera oss lite, för du är ny röst här. Jag heter då Julia Lundin. Mig kanske ni känner igen sen tidigare. Jag har varit mammaledig i ett år, men nu är jag äntligen tillbaka här i podden. Jag arbetar som redaktör på Resumé Insikt då till vardags. Och det är väldigt roligt att du, Thomas, är här nu med mig istället för Jasmin då, som vi var min tidigare parhäst. Hon har blivit chefredaktör. Så det är du nu som kommer hänga med mig här varannan vecka i podden. Så du får gärna berätta lite om dig själv sådär, så lyssnarna lär känna dig lite bättre.
Ja, nej, men Jasmine rör ju sig uppåt i hierarkin, så jag ska göra allt som står i min makt för att fylla hennes skor. Vi har ju varit kollegor i lite drygt 4 år, men ja. Jag har jobbat på en annan del av redaktionen som mer bevakar de dagliga händelserna, om det är affärer, om det är kampanjer eller ja, lite ditten och datten. Men det ska bli otroligt kul att få liksom grotta ner sig lite grann mer i de ämnena som vi bevakar. Och förhållandet mellan marknadsföring och hållbarhet, det är en av de absolut mest spännande och samtidigt komplexa frågorna som vi har, inte bara för branschen utan för samhället i stort egentligen.
Alla vill ju marknadsföra sina hållbarhetsstrategier, känns som. Alla gör någonting på det här området just nu. Om vi ska prata lite klimatmärkningar då, vi har denna vecka då gjort ett knäck kring hur olika företag tagit fram egna märkningar på sina produkter utöver de då som redan finns. Marabou till exempel dumpade då tredjepartsaktören Fairtrade och lanserade egna Cocoa Life. Lindex har bland annat då tjongat in Sustainable Choice på alla sina hangtags och på sajten och sådär. Sen har vi Orkla Food som har tryckt lågt klimatavtryck på flera av sina produkter. Då. Och vi har hittat runt 30 stycken sådana här egna märkningar när vi har surfat runt. Och det är bara en bråkdel av vad som finns där ute. Och man kan ju fråga sig hur konsumenterna upplever det här idag.
Ja, men alltså, det måste vara sjukt förvirrande. Jag tycker att det nästan tydligaste exempel är Kappahl som har, de har 16 stycken olika märkningar på sin sajt. Man kan ju undra, vilka ska man tro på? Vad innebär allt det här egentligen? De står säkert för någonting. Hur uppfattar konsumenterna de här märkningarna? Experter som vi har pratat med säger till och med att man inte ens vet vad Krav och Fairtrade och den typen av etablerade märkningar som faktiskt står för.
Konsumentverket har ju också varit på flera varumärken redan då i den här frågan. Bland annat i Stadium som hade ett jätta för hållbara produkter på sin sajt. De förklarade inte exakt vad det stod för, det var bara ett grönt jätta. Och de har också varit på då Arla som just nu faktiskt marknadsför netto noll och har menat då att det här är vilseledande och här ska man ta ett beslut om det här ska vidare upp i domstol.
Ja, men det är att vänta bara inom någon månad.
Ja.
I veckan som har gått så har vi pratat med flera av de här varumärkena som har de egna märkningarna. Vad har de sagt för någonting?
Kappahl då, som du sa, som har 16 stycken olika märkningar på sin sajt. De kallar den här hangtaggen etiketten då, Responsible Fashion för bling-bling, sa hållbarhetschefen förra veckan. De säger också att de då så fort som möjligt kommer att ansluta sig till en ny standard som heter, ja, HIG-index heter den. Så att de slipper använda sig av alla de här märkningarna.
Och samtidigt som kunderna tror att de gör mer hållbara val genom att köpa de här märkta produkterna, så fortsätter isarna att smälta och temperaturen att stiga. Det, vart vi befinner oss blev det inte minst tydligt här om veckan när IPCC-rapporten släpptes.
Verkligen.
Men för att få lite klarhet i varför det egentligen ser ut så här och hur mycket kunderna egentligen förstår av de här märkningarna och vad som kan göras åt problemet, har vi med oss Art Directorn och byrågrundaren Martin Kahn.
Martin driver idag byrån The Bacon Hospital, en byrå som i alla sina uppdrag då jobbar mot att nå FN:s globala klimatmål. Och några av er lyssnare känner säkert till Martins namn sedan tidigare och många andra har säkert sett hans arbete då, inte minst eftersom han under många år var bandet Bob Hunds art director. Han designade då allt ifrån guldäggsbelönade skivomslag till bandets ikoniska logotyp.
Hej Martin och välkommen till Resumés podcast. Hur är läget?
Alldeles utmärkt. Solen skiner där jag sitter så att jag ska inte klaga.
Vad härligt att höra. Ja, men alltså, vi tänkte att vi hoppar väl rakt in i vårt ämne idag. Och vi ska prata om hållbarhets- och klimatmärkningar och framförallt då de som företagen själva har tagit fram och som vi ser allt fler av. Om vi bara inleder lite grann så där. Vad tänker du om de här egna klimatmärkningarna som fenomen?
Jag tycker nog att man kan säga att det är lite som att tillverka sina egna gymnasiebetyg. Man sätter ju själv kriterierna för vad som är bra och det är inte direkt objektivt. Och jag tycker faktiskt att det adderar egentligen onödigt brus och det är ju förvirrande för konsumenten. Det är klart. Alltså, avsikten kan ju vara god, men risken är ju att det kan leda till greenwash. Den risken är ganska stor och då blir det ju en avledningsmanöver som istället försenar den där omställningen som vi faktiskt behöver. Mm. Eller som krävs.
Vilka är drivkrafterna bakom den här trenden med märkningar skulle du säga?
Det är ju den generellt ökande medvetenheten om de stora utmaningarna som vi har framför oss. Det har ju lett till ett ökat krav från konsumenterna. Tittar man på dagens unga till exempel så har ju de ett helt annat köpbeteende än föregående generationer. Idag så handlar man ju utifrån att rädda planeten så att säga i större utsträckning än förr. Det här är ju marknadens respons. Man är ju tvungen att uppfinna nya uspar helt enkelt. Och då är de här märkningarna enkla att ta till.
Mm. Och hållbarhetskommunikation överlag blir väldigt viktigt, känns det som.
Vi kan inte fortsätta i de gamla ljusspåren, det går inte.
Nej.
Men det finns ju väldigt många olika sätt att, så att säga, kommunicera sitt varumärke som hållbart. Men varför tror du att det är så lätt att man landar i de här klimatmärkningarna? Just då, varför väljer man att gå den vägen?
Jag tror att det har att göra med frågornas komplexitet. Det är jättejobbigt att titta på sitt totala avtryck för ett företag. Klimatmärkningarna här blir en lätt. Man kan förpacka någonting litet och greppbart och då är det det man kan kommunicera utifrån. Liksom. Eller det är lätt att klistra på en liten märkning då. Och då tror jag att det är, ja, jag tror att det är för att det är för komplext helt enkelt. Då blir det så här, det här är lätt.
Det är någonstans liksom den inneboende konflikten mellan hållbarhetsfrågan som är otroligt komplex och marknadsföringen så ofta vill förenkla och paketera saker och ting i lättbegripliga budskap helt enkelt.
Precis, för att det är så, allting lämnar ju ett avtryck och ibland ju mer man gräver i det där, det är inget, alltså, som företag som sagt, så, och en marknadsavdelning kanske till och med inte har full insikt i alltihop i den stora bilden. Liksom. Och då blir det en liten reklamgrej av det helt enkelt. Istället. Mm.
Modebranschen har ju visat nu när vi har tittat på de här märkningarna då att där är det ju väldigt många som marknadsför och sätter på egna klimatlogor. Liksom. Varför är det just i modebranschen tror du som det här sker?
Alltså mycket i modebranschen är ju fast fashion till exempel och det har ju inte ett existensberättigande då, ur ett hållbarhetsperspektiv. Och det här vet ju branschen, men man sitter ju fast i ohållbara affärsmodeller. Så att man kan ju nästan säga att de här initiativen kan man nästan ibland betrakta som desperata handlingar som i själva verket då döljer de verkliga problemen.
Det är oftast väldigt stora bolag som landar i en sån här märkningar i internationella koncerner. Och det är en typ av bolag som i princip uteslutande har egna hållbarhetsavdelningar. Vad tror du att de säger när marknadsavdelningen kommer med ett sånt här förslag? Ger de tummen upp? Eller, för de måste ju ha någon form av kritik mot det, kan man ju tänka sig.
Relationen mellan marknadsavdelning och sälj och hållbarhetsavdelningen, de ser så olika ut från företag till företag. Jag tror säkert att det finns de fall där hållbarhetsavdelningarna är inkopplade på att ta fram de här sakerna. Men jag kan mycket väl tänka mig att det finns en och annan hållbarhetsansvarig som är väldigt frustrerad samtidigt. Eller känner sig lite kanske inte bakbunden direkt. Men att allting blir liksom lite, frågorna blir liksom lite förminskade.
Mm, lite överkörda så. Det är bara business.
Ja, kanske. Men alltså, det är så olika som sagt från fall till fall. Eller hur företagens, alltså hur den här balansen ser ut i hållbarhetsarbetet och vem som har ansvar för vad.
Om man då tänker på konsumenterna som faktiskt ser alla de här märkningarna då när de går i butik och de ser det online. Det finns ju en hel del studier faktiskt som vi har hittat på ämnet då som visar att det här skapar mycket förvirring bland konsumenterna och att det är väldigt överväldigande. Fattar konsumenterna vad de här märkningarna innebär?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså man kan ju jämföra då ganska så här etablerade tredjepartsmärkningar som har funnits länge. Som om man tar till exempel Kravmärkning och EU ekologisk märkning och sånt på livsmedel. Det här är ju två märkningar som vi omger oss av hela tiden. Och jag tror det är väldigt få människor som ens vet vad de märkningarna står för. Och när då företagen dessutom hittar på egna märkningar utöver det här, då blir ju förvirringen total. Jag tror verkligen inte att det här hjälper. Tyvärr.
Tror att det kan finnas någon risk att varumärket till och med kan ta skada om det är så att konsumenterna inte riktigt begriper vad det där gröna bladet eller gröna grodan faktiskt innebär?
Absolut. Jag tycker att alltså, de sista åren så har ju hållbarhetskommunikationen mognat och frågorna har ju flyttat ganska högt upp då i våra medvetande generellt. Och jag tycker man ser ganska ofta i flödet hur företag som drar på lite för stora växlar på tunna grunder snabbt, ganska snabbt bemöts när jag kommentarer. Mycket mer än vad man såg för. Man är ju nog rätt så påläst idag. Och då som sagt, företag som så att säga reklamar sig runt i de här frågorna som för, de kommer ju väljas bort.
Det kan kanske ske en backlash liksom, framförallt då i sociala medier, tänker du, och så att man är lite arga kommentarer och sådär.
Ja, men det är ju där, det är där man ser uttrycken. Det är ju, det är där det händer först i så fall. Mm. Alltså, vi ser ju inte alla frågor som dyker upp på, hos myndigheter. Alltså allt det som folk klagar på till myndigheter och sådär.
Nej.
På Konsumentverket och sådär. Som är...
Tänker på så här, Svanen, Fairtrade och alla de här andra då, tredjepartsaktörerna. Mm. Håller de på att tappa i betydelse? För att de kostar ju faktiskt en hel del pengar för företag att använda. Om det är ett litet företag då, så kanske det blir alldeles för dyrt att betala dem för att kunna sätta en sån här märkning då, på sin produkt. Vad tror du om deras framtid? Liksom?
För det första så är det alla de här företagens egna märkningar, de adderar ju då till det allmänna bruset. Mm. Och då riskerar ju tredjepartsmärkningen att drunkna. För vi reagerar ju allt sämre på märkningar generellt då, på grund av det här. Och det här bör ju ett litet företag ha med i beräkningen när man vill investera i att försöka bli certifierad av en oberoende tredjepart. Och det är ju lite beklagligt att tredjepartsmärkningarna lider lite av det här. Mm. Jag tror att deras ställning blir försvagad helt klart.
Men för att vara trovärdig i det här, måste man ha en tredjepartsaktör i grunden eller för att kunna sätta sin egna märkning på det också? Du kan inte bara sätta en egen märkning och tänka att du är hållbar så.
Nej, jag tycker inte man ska sätta några egna märkningar överhuvudtaget.
Nej.
Utan det är tredjepartsmärkningar som är det enda som gäller om man är tvungen ska använda sig av märkningar.
Ja.
Haglöfs till exempel, apropå egna märkningar, de tog fram en egen märkning som kallas för Take Care kring 2014. Men sen något år tillbaka så har de faktiskt tagit bort rapporten. Och de har ju medgett själva för oss i mejl att det är för att de såg att det bara skapade förvirring bland konsumenterna. Tror du att vi kommer att se fler varumärken som kommer plocka bort sina egna märkningar? Och för transparensens skull, så du har tidigare i karriären jobbat med Haglöfs, men inte på någonting som har koppling till det här.
Ja, troligtvis. De egna marknaderna kommer ju förmodligen att successivt sanera bort sig själv ju mer marknaden och kommunikationen i allmänhet mognar.
Du har också tidigare sagt här att du anser att man inte bör ha någon märkning överhuvudtaget var 2021, eller hur? Du tycker inte att man ska ha det?
Inte en egen märkning, nej.
Nej.
Tiden är förbi för det helt enkelt.
Ja. Om man nu har en märkning eller om man ändå vill bygga kommunikation kring sin egen reklammärkning, hur ska man då gå tillväga?
Först och främst så måste man ju fråga sig om märkningen hjälper konsumenten att förstå produktens verkliga avtryck. Om man verkligen vill hjälpa konsumenten att göra ett hållbart val, så kanske man istället bör se över sin affärsmodell och fråga sig om verksamheten i sin helhet hjälper eller ödelägger planeten. Och sen helt enkelt kommunicera 100% transparent därefter.
Finns det något företag som tycker har lyckats med det här, som har inkorporerat en bra kommunikation kopplat till sin märkning, men som även representerar företagets bredare hållbarhetsarbete?
Just den här har jag verkligen funderat på, den här frågan. Och jag kan faktiskt inte komma på rak arm.
Det finns ingen.
Nej, jag är hemskt ledsen.
Nej, men det är också svårt. Alltså, eftersom du inte vill, eller du säger att man inte bör ha någon märkning, så alltså fattar vi att det är svårt. Och vem har gjort det här bra?
Det finns ju företag som har gjort väldigt bra, tagit fram väldigt bra initiativ i sina respektive branscher, som då har blivit kanske normgivande och så. Men det har ju inte handlat om märkning.
Nej.
Det är i första hand, det är ju snarare initiativ där man har skapat medlems, alltså man har kanske gått i krokat arm i en bransch och gjort saker tillsammans. Men det har ju inte handlat om att där utgångspunkten har inte varit att skapa en egen hållbarhetsmärkning.
Nej. Men det är sådana initiativ man ska göra istället, tycker du?
Det är ju ett sätt att göra det på. Det är att naturligtvis.
Ja, och sen lite framtid då, lite framtidsbetonat bara. Konsumentverket tittar ju hela tiden på relationen mellan hållbarhet och marknadsföring, och vi har även hört då i samband med vårt arbete här att det på EU-nivå kan komma lagar här som kan komma och påverka. Modebranschen har någonting som heter HIG-index, jag vet inte om du känner till det, men det är lite... Det rör på sig här i alla fall vad gäller märkningar. Men vad tycker du, Martin, bör ske på det här området för att det ska ordna upp sig, den här härvan?
Om EU kan ta fram ett verktyg som kan hjälpa, alltså reglera hur man bäst gör miljöuttalande, det är ju fantastiskt. Det som är avgörande är ju hur skarpt det där verktyget utformas. HIG-index är också bra, men det är ju mer en standard då, som mäter produkter och livscykelperspektiv och hur mycket avtrycken i modeföretagens supply chains och så är. Där redovisas ju också all data ganska öppet, och sådana där saker kan ju tvinga företagen att skärpa sig, så det är ju naturligtvis bra. Jag tror man måste se på sådana här saker ur ett stort perspektiv. Alltså vi har skapat en klimatkatastrof som riskerar att bli irreversibel. Och det beror ju i stort på att vår civilisation bygger på ett ekonomiskt system som håller på att utrota oss. Så det som egentligen bör ske för nu i den här härvan, det är ju egentligen ett större ekonomiskt systemskifte. Och det kommer vi förmodligen inte ha tid att skapa innan det är för sent. Så att just nu när man pratar om de här frågorna, så finns det inte tid att dutta runt i marginalen, utan vi måste istället försöka tvinga marknadskrafterna till att bli ett redskap för vår gemensamma överlevnad. Och då är det ju många företag som inte kommer att ha ett existensberättigande ur det perspektivet. Och det är ju vi konsumenter som av ren självbevarelsedrift bör se till att de här företagen också försvinner.
Ja, vi får se vad framtiden bär med sig på det här området. Stort tack till dig, Martin Kahn, för att du var med i Resumé Insikts podcast.
Tusen tack.
Tackar, tackar.
vad kul det här var. Och du är här, Thomas, har gjort ditt första poddavsnitt. Känns det bra, eller?
Ja, men det känns jättebra. Rivstart verkligen, där vi båda har tagit nya Bylan-bilder och det är alltid nervöst. Man ska se lagom tuff ut för att man ska granska företag och samtidigt inte se allt för allvarlig ut. Det är en fin balansgång. Och så första podden. Ja, men det känns superbra. Och ja, men jättespännande att höra Martin och speciellt vad han sa där i slutet om att det handlar egentligen om att ställa om hela företag. Det får åtminstone mig att fundera på vilken roll egentligen marknadsföringen har att spela i den här gröna omställningen.
Ja, och han ifrågasatte också vissas existens. Berättigande. Ska de få finnas? Ja. Fast fashion-bolagen.
Nej, men det är många företag som kommer behöva omvärdera hela
mycket att tänka på. Existens. Ja. Ja, verkligen. Tusen tack för att ni lyssnade idag. Mm. Vad ska de göra nu, Thomas?
Då ska man gå in och komma ihåg att gilla och prenumerera podden på podcaster-appen. Vill ni läsa mer om de här hållbarhets- och klimatmärkningarna så ska ni se till att skaffa en prenumeration på Resumé också.
Det
var allt för oss idag.
Tack, då säger vi hej då!
Hej då!